Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då!
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här är en podd från L.
I veckans underhuden kommer Grant hit, som är en otrolig artist. Och vi pratar om hennes barndom. Ja, det var inte så kul, men det var också härlig samtidigt. Vi pratar om ångest och revansch och musik och att bara hitta sig själv. Välkommen till underhuden.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Varje måndag går jag upp klockan 5:30 för att träna. Ja. Jag går en speciell klass då. Ja. Och idag så hade jag liksom lämnat in, det här låter så brattigt, men jag hade lämnat in mina träningskläder på gymmet. Så de var redan, och då tänkte jag bara, du vet, det är så, jag tycker att det är så jobbigt att sätta på sig kläder på morgonen.
Ska
man, varför ska man ta ett beslut på morgonen över hur man ska se ut hela dagen?
Jag går naken nog fram till 10 minuter innan jag ska gå ut genom dörren.
Men det blev ändå det här coola.
Ja, men det hade det igår.
Micken!
Förlåt!
Karo!
Men micken var det.
Ja, precis. Men då, ja. Men det där är en cool stil alltså. Har du ändrat stil mycket sen du blev liksom mer en känd musiker?
Inte jättemycket tror jag.
Nej.
Faktiskt. Den har nog blivit bättre. Hoppas jag. Men man, det går ju igenom, man går igenom lite identitetskriser på vägen också.
Ja.
Och,
men det hade man ju gjort även om...
Det hade man gjort ändå. Garanterat.
Ja. Men alltså, vad händer i ditt liv?
Jag skriver mycket nytt.
Ja.
Det är väl det jag gör främst. Liksom, gör klart.
Ja. Hur många plattor har du släppt?
En.
Gud. Tänk vad spännande för dig. Att du är liksom så här, en ny fräsch artist.
Ja, det är jättekul.
Ja.
Man har ju, jag känner mig väldigt glad att jag får göra. Dels att jag får göra överhuvudtaget.
Ja.
Och att jag får göra i stort sett vad jag vill. Liksom.
Du får det?
Ja, men jag känner, eller jag är nog ganska... persuasive. Ja.
Men kan inte du berätta hur det här började?
Var någonstans ska man börja då?
Ja, men liksom var... du från, är du från Nynäshamn?
Ja, jag tycker med Ösmo. Vilket är orten innan Nynäshamn.
Det känns som att Erik Hage är därifrån.
Men det är han ju.
Ja?
Ja. Det var ju där de gjorde den här... tillsammans med Brita Zackari.
Ja, alltså, Kalle.
Ja, Kalle. Ja. Som är brorsan, han gjorde ju den här...
Ja, gympaläraren.
Ja, exakt. Ah. Och det är min skola.
Ah.
Min gamla skola.
Ja, 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 precis. För att de bor ju ut åt det hållet. Just det, det är därför. Ja, vi har varit där också på... Där vid typ Södertälje finns det ju som en sån typ Falska Skansen.
Mm.
Och där har vi varit och spelat in också. Nog om dem! Ja, ja, ja. Du är från Ösmo.
Ja, ja.
Är det liksom en, som en förort till Södertälje?
Nej, men till Nynäshamn.
Ja,
det är ingen fara. Det är liksom, det är en håla, väl. Det är en ICA och en skola och av någon anledning en simhall.
Men det fick ni ändå?
Ja, vi fick ändå det.
Och, en
och så är det en kiosk och en priskrossare och en pizzeria.
Vad är priskrossare?
Det är billiga saker.
Wow,
av olika sorter.
Men, och där växte du upp och hur fan var det?
Det var... Ja, jag trivdes väl inte egentligen.
Nej.
Jag bodde ju, jag, det är sånt där man är tacksam för i efterhand, var man kommer ifrån och hur man har vuxit upp. Jag växte upp på en gård utan grannar och inga, men jag har två äldre systrar. Så
menar du landet?
Jag menar landet.
Djur och grejer?
Ja.
Bonde?
Ja.
Wow.
Inte riktigt kanske en traditionell bonde, men det var ju liksom, det var väldigt isolerat. Och mina syskon hade redan flyttat hemifrån sen långt tillbaka. Så att det var ju ensamt på många sätt. Och så den här känslan av att man inte riktigt passar in och gör och säger fel saker. Och samtidigt man vill passa in och samtidigt vill man inte alls kopplas ihop med människorna runt omkring.
Fan, den känslan pratade jag med författaren Ida Therén om.
Yeah.
Om att så här, hon bara, jag kanske bara inbillade mig mitt utanförskap när jag var liten. Jag bara, det är klart du inte inbillade dig.
Det är, och jag tror att mycket på också. Och vad man, om man inbillar sig eller om man kanske skapar det själv. Eller, det är svårt att sätta fingret på.
Känner man sig utanför så känner man sig utanför.
Ja.
Det kan väl vara bra på något sätt också att man då söker, alltså i en tristess eller ett utanförskap söker andra intressen.
Gud ja, alltså det finns ju en drivkraft i det, i ett upplevt utanförskap. I alla fall för min del var det ju det, att man har dels väldigt starka revanschkänslor. Mm. Det är ju kanske destruktivt men effektivt.
Jag vet inte om det är så destruktivt.
Det kan vara, men eller jag märkte att det kanske blev det främst när jag tog mig därifrån.
Mm.
Att det satt kvar en mentalitet där man vill liksom bräcka folk runt omkring en.
Mm.
Men
varför det?
För att de har fått en att må så dåligt.
Mm.
Liksom. Man vill visa sig värd.
Mm.
Det är väl det.
Och då är det inte bara en liksom revansch, utan jag känner verkligen igen den känslan.
Mm.
Och nu har jag inte tänkt på den känslan på jättelänge, men det handlar nog om min, alltså min pondus och min etablering som någon slags, höll på att säga medium och gul, det är absolut inte. Nej, men som en medial bla 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 person. Och att, men jag typ, jag föreställde mig nog ganska mycket när jag var yngre, att jag var, du vet, kommer ihåg, kan jag inte säga det, har du sett klipp på typ så, på kanske så Ricky Lake eller Jerry, vad heter den där, Jerry Springfield?
Jerry Springer.
Jerry Springer.
Ja.
Eller Oprah, när de typ så här, du mobbade mig då, look at me now. Att de typ gick igenom en sån pappvägg och bara, look at me now. Alla bara, wow! Att typ, att jag hade en sån inner picture, att det var det jag typ höll på med.
Yeah.
Men jag, nu när du säger det, jag har inte tänkt på det där på så jävla länge.
Nej, det är en speciell känsla.
Ja.
Och jag tror, man är inte speciellt medveten om den i början.
Nej.
Men eller jag kände väl, det blir liksom så här lite överlevnads, jag vill bara känna att jag har ett värde.
Mm.
Och därför måste jag liksom ta mig vidare på något vis och bli bäst på det här, eller hitta. Det var väl därför musiken blev så viktig också, delvis att man kände att man var bra på någonting.
Var du musikalisk som barn?
Det vet jag inte. Jag minns.
Men du kom
inte
från en musikalisk familj?
Alltså, vi hade musik. Vi hade mycket musikglädje. Spelades mycket. Farmor sjöng jättemycket. Främst snapsvisor. Som hon liksom,
det är också en sysselsättning.
En otrolig sysselsättning. Och som hon skrev om texterna på. Och, sådär. Och det är ju väldigt rolig miljö. Det var ju kreativt om
bodde
inte annat.
Bodde din farmor på gården?
Nej, det gjorde hon inte. Men jag spenderade mycket tid med henne. Det gjorde jag. Och det sätter ju en ton, eller att man liksom, det finns en väldig musikglädje.
Ja, och typ en öppenhet, att det är ett sätt att
som
tillåtet att uttrycka sig med.
Så jag ville spela gitarr först, och så var det fullt på kulturskolan och fick jag börja sjunga. Och så kände jag väl att jag hade en lätthet för det, och så fick jag ställa mig på scen. Man var kanske 9. Ja, 9 var man. Och det här med, när man står på en scen och det spelar ingen roll vad man sjöng där och då. Det var ju liksom någon barnlåt. Men att ha ett rum som lyssnar på en när man känner sig ganska utanför och ensam och inte speciellt hörd. Det var ju den största känslan någonsin.
För det kan ju också bli den största skräcken.
Absolut. Jag hittade bara, det kändes otroligt över, det var så mäktigt.
Vad tänkte du om framtiden då, när du var 9 och precis hade börjat stå på en scen?
Att jag ville, efter det så började jag liksom inte tänka på att jag kunde göra någonting annat liksom, utan musiken blev så självklar att fortsätta syssla med. Det kändes som att jag kanske aldrig gjorde riktigt det val, alltså ett aktivt val så.
Mm.
Utan det kändes väldigt självklart att det var det man skulle fortsätta hålla på med.
Men hur gick det vidare från att gå så här på kommunal musikskola till att närma sig musik på annat håll?
Jag tror för mig var det att jag började på den kommunal musikskolan som var jätteviktig för mig. Det var en sån otrolig fristad och fantastiska musikallare. Och,
I fucking Ösmo?
I Nynäshamn.
Ja.
Men det var, alltså det, ja. Ja, vi har ju ingen musikskola.
Nej.
I Ösmo.
Det ska gudarna veta.
Vi har en simhall. Jag hade en gudmor som, eller jag har en gudmor som spelar piano. Och som gick på Akis musikhögskolan med typ så här, Rimo Gustafsson och Kristina Gustafsson som håller på med jazz. Hon satte mig i kontakt med någon som jag fick börja sjunga för Kristina när jag var kanske 10.
Och all right.
Det var också avgörande. Såklart, för hon bjöd ju in en annan del av musiken som jag inte hade upptäckt på egen hand eller hade liksom haft en naturlig kontakt med hemma. Typ jazz och soul. Det fanns liksom ett allvar i musiken som man kanske inte uppfattar heller när man är i den åldern.
Nej.
Men man vet att det är viktigt.
Men du tog liksom sånglektioner där?
Ja,
wow.
Och det var fantastiskt. Och hon var också lärare på Södra Latin. Så jag fick åka dit och sjunga lite ibland. Och då var man ju liten och den skolan är väldigt stor.
Och tuff liksom.
Och tuff, och det verkade ju vara... Det blev ett så tydligt mål för mig att det var dit jag skulle.
Ja, gick du där sen?
Ja, sen gick jag ju där.
Men då känns det som, alltså vad man har hört, då känns det som att... Om man gått på Södra Latin, det är typ som att gå på minikonstfack. Eller mini, vad heter det, scenskolan.
Det var häftigt att komma dit. Det var inte alls vad jag hade tänkt mig heller. Samtidigt som det förmodligen i grund och botten var det. Alltså rent musikaliskt liksom som så. Men ja, det var ju också en konstig och känslig tid i livet.
Ja, men för då kom du in på, alltså som ett musikprov. Och gick
exakt.
Musik.
Jajamän. Och då känner man ju först att man har vunnit den här revanschkänslan. Ja. Och sen kommer man dit och inser att den drivkraften som den ser ut, eller såg ut då, inte behövs längre.
Nej.
För att den blir mer skadlig då. Eller det blir en onödig konkurrens. Som inte är speciellt... Alltså det är en sak att vara tävlingsinriktad och det är en annan att köra. För rösten är så personlig också. Den går inte att ändra så värst mycket. Liksom. Och att det var svårt att liksom... Man tyckte alltid att alla andra sjöng bättre. Liksom, så det blir så destruktivt då.
Ja.
Och svårt att känna att man vinner.
Ja, men alltså, hur ställde du om från att liksom bara revansch. Och sen så bara helt plötsligt har du kommit in där och börjat där.
Exakt. Och det var ju där jag skulle känna att jag äntligen hade hittat hem. Och det gjorde jag inte.
Nej.
Och det var också en sån otrolig sorg. För jag blev ju jag mådde bara inte så bra som de flesta kanske inte gör.
Nej.
I sina övre tonår.
Nej, men också typ att passa in i någonting som bara typ inte ens finns. Att man har liksom, alltså så kände jag också, fast då var jag äldre när jag började på konstfack. Att, eller jag tror att många gör det på konstfack, för där gick jag. Att det är liksom, jag märker det på mina studenter nu när jag är lärare där. Att man har många kanske söker flera år för att komma in.
Yeah.
Och sen när man väl kommer in så är man... Då har man en förväntan på att det ska liksom vara a cool place. Och så vad är det? Nej, men alltså här går vi i våra verkstadskläder.
Såklart.
Med typ så lera på byxorna. Alltså du vet, det är inte så...
Det är inte så glamoröst.
Nej.
Men det är fortfarande fantastiskt.
Ja, gud, det är sån jävla... Alltså den miljön.
Det går inte att sätta... Jag har en kompis som går där just nu. Jag älskar att få hälsa på henne.
Ja.
Jag tycker om den miljön så fruktansvärt mycket.
Ja, jag fattar det. Och det var också, fan, back in the days var det också så jävla härligt med alla fester som vi hade. Och det har de, alltså inte bara för corona, men de har liksom inte de festerna längre. Utan det är så reglerat. Men på min tid, alltså. Ja, men det är viktigt med de där. Jag försöker säga det till mina studenter, att de måste festa mer interdisciplinärt. Att man så här, det är alltid kul att vara kär i någon på skolan. Men det är bra för din liksom ditt konstnärskap. Att lära känna andra människor på andra fack.
Ja, gud ja. Det tror jag är viktigt för ens kreativa utveckling också. Också ja. Människa framförallt. Att man får perspektiv. Och det gäller ju inte bara att det ska vara interdisciplinärt på en skola.
Nej.
Men
life.
Mm.
Men rätta mig om jag har fel, vilket jag inte tror att jag har i de flesta ämnena. Nej, men att komma från Ösmo till Södra Latin kanske också var lite av en klasschock.
Ja.
Jag tänker att många där kanske har kulturproducerande föräldrar.
Ja, gud ja. Alltså på så vis var det så. Jag kom inte från en sån en familj med kulturkapital.
Nej.
Så är det ju, verkligen. Och det ger ju en helt nya komplex. Mm. Och det är också svårt att man inte riktigt känner sig, att man inte skulle, man kände sig inte hemma ändå. Liksom, fast här är människor som delar mina intressen.
Mm.
Och ändå är det sånt gap mellan oss.
Och jag kan tänka mig att det liksom ser olika ut i självförtroende och liksom.
Ja, det tror jag. Alltså musik var ändå ganska förskonad på det viset att Det var riksintag. Liksom, det kom folk från...
Är det sant?
Ja, det är fantastiskt. Det kom ju folk från överallt i landet med olika bakgrund. Och så, och då, så att själva musiklinjen på det sättet, det finns ju de som har, såklart, det är vanligt med alltså, elever som vars föräldrar är musiker, kompositörer och så vidare. Och det är ju otroligt. Och man kände sig ju otroligt avundsjuk på det försprånget de hade.
Mm. Men... Å andra sidan så var du där utan att du hade det.
Ja, men vi var ju liksom... Det var ändå, vi spelade ju tillsammans.
Ja, och sen så...
I slutändan liksom.
Om någon kommer från liksom Skåne eller Östersund och kommer dit och har liksom börjat på noll, då kanske det blir lite mjukare stämning.
Ja, det blir det. Väldigt mycket. Jag upplevde att resten av skolan var mycket hårdare.
Skådis kan jag tänka mig.
Skådis, absolut. Blivit. Det kan jag tänka mig. Eller jag vet att det är... Någonting så lätt. Jag, min killes lilla syster gick det på Södra. Och även om hon har haft en bra klass och sådär. Men det är en helt annan...
Mm.
Och där kan man snacka kulturkapital. För det är en helt annan... Ja, det är speciellt.
Ja, och fy skådis. Det hade jag inte velat vara. Eller ibland kan jag vara. Men okej, men vad hände på gymnasiet? Vänta, hur gammal är du? Du är född 94?
Ja, precis.
26?
Ja.
Oj, oj, oj.
Det är ju 10 år sedan jag började.
Mm. Känner du att du är liksom en annan person nu?
Ja, det är
skönt ändå.
Alltså in i helvete. Alltså det är nog... Jag tyckte att växa upp var fruktansvärt.
Mm.
Eller liksom från kanske 9-10, då började det kännas dåligt.
Ångesten.
Liksom. Ja, men väldigt mycket ångest från tidig ålder. Den avtog ju heller inte. Sen nej. Hittar nya former och liksom så att gymnasiet så kulminerar ju också i sådana här ätstörningar, jag hade panikångest och jag hade, det var liksom, det var så mycket som hände med en på samma gång. Och då kändes det ju helt ofattbart att man skulle känna sig på något annat vis.
Jag vet. Och det är det som är så sjukt i den åldern. Ja, då jag fick min första panikattack, tror jag, när jag gick i trean.
Ja.
Min syster var jättesjuk i cancer och jag hade massa släktingar som hade dött och min kompis hade dött. Alltså, men då när man mår piss och har så mycket panikångest, då finns det inte en ljusglimt. Det finns liksom ingen framtid där man tänker att jag kommer kunna gå upp flera dagar i rad, månader, år utan att jag är i närheten av en panikångestattack.
Nej. Det går inte.
Men fick du hjälp då?
Inte med en gång. Jag tror att det var kanske svårt för... Man vill ju helst inte visa sig svag i skolmiljön. Sen sipprar det ju ut ändå att man mår dåligt. Men jag kände kanske inte att... Jag tror att alla var på sin kant i sitt mående.
Mm.
Och det var nästan som att det skulle smitta av sig.
Mm.
Den känslan, att ingen ville riktigt komma nära det som kändes för hårt. Liksom.
Bodde du hemma då i Ösmo?
Ja, det gjorde jag.
Och
det
var kul ju, pendling?
Ja, fantastiskt. Många franska läxor på pendeltåget.
Ja, du tog i och för sig där på södra station?
Ja.
Ja, det är i och för sig det. helt okej. Men ville du bo ensam? Drömde du om typ att bo på Söder själv?
Såklart.
Ja. Ja, det fick du inte när?
Man fick ju åka hem tidigare än andra.
Ja.
Men jag bodde hemma. Mina föräldrar har varit fantastiska. Det tog lång tid för dem också. Att, det är ju det här, att speciellt för en... Om man har en nära relation till sin mor, det är väldigt speciellt att, så här, att försöka få dem att inse att de gör inget, har inte gjort något fel, även om jag mår dåligt. Och att det var kanske svårt att acceptera att jag mådde dåligt till en början, bara för att det är så otroligt starka känslor. Men när jag väl tillät dem att liksom komma in mer, att jag började spendera mer tid hemma, förut så var man... Jag var jättemycket på skolan. Jag åkte dit jättetidigt och stannade till jättesent. För då kunde jag också kontrollera min mat. Och så, utan att någon hade...
Och då trodde du att du kunde kontrollera din ångest?
Ja, absolut. Och sen så bröt jag ju ihop. Och det måste ha varit så fruktansvärt svårt för mina föräldrar att se. För det var ju sånt som i början bara hände hemma. Liksom så här, man ligger och... panikgråter och kippar efter andan och tror inte att man kan röra benen och tror att man har tappat hela rörelseförmågan. Och pappa, man är 17 år och pappa måste bära en upp till sängen igen. Det måste ha varit så fruktansvärt för dem.
Usch, ja, fy fan.
Och fan vad självisk man var under den tiden också. Liksom.
Men vet du vad, hur fan ska man annars vara när man är 17 och mår piss?
Ja.
Jag fattar liksom inte, alltså man är typ så, man bara greppar efter halmstrån i sin överlevnad.
Ja.
Men så. Känns det liksom helt naturligt för dig att prata om det nu?
Ja, det gör det. Jag har inte upplevt att det blivit bättre att inte prata om det. Och ju mer jag pratar om det, desto mer okej känns det för mig att göra någonting åt det. Jag antar att jag pratar om det för att rättfärdiga det också.
Men fint att du kan liksom att du kan prata om dina föräldrar så. Tänk att det är så jävla skamligt. Jag kan också känna att jag har utsatt mina föräldrar för så jävla mycket.
Ja,
typ ringde min pappa och bara: jag mår så dåligt, jag har skurit mig.
Ja.
Han bara: va? Du vet, han bara: vad fan? Du vet, han blir så jävla, han bara: vad fan är det du säger? Han bara: jag kommer upp nu. Jag bara: nej, du behöver inte komma. Han bara: det är klart jag kommer upp nu. Du vet, från Lund till Stockholm. Jag bara: du behöver inte komma upp. Han bara: du kan inte säga till mig att du skär dig. Jag bara: sorry. Att du också, att du vet, så,
var man ber om ursäkt och man känner sig jobbig.
Samtidigt som jag alltid har velat vara ärlig till mina föräldrar. Liksom. Yeah. Men du, hur lyckades du? Jag vet inte om du har lyckats med nu, men hur blev det med dina ätstörningar?
De var ju väldigt kopplade till min ångest. Alltså, dels var det, alltså, att sluta gymnasiet var kanon.
Ja.
För att det var ju en väldigt ätstörd skola. Man påverkade ju varandra.
Alla liksom förutfattade meningar man har om Södra.
Ja, gud, jag hade ingen aning om det när jag började.
Nej.
Och så plötsligt, det är också den här tävlingsinriktade andan som man tar med sig från Ösmo liksom. Och bara: jag ska också bli jättesmal och jätteduktig. Och jag ska låta som Erykah Badu.
Och jag ska bli doula som Erykah Badu. Nej, men vadå? Var Erykah Badu din idol?
Ja, men hon var väl allas idol, kanske.
Jag vet inte. Alltså, hon var min idol på gymnasiet. Men jag gick ju på gymnasiet 97 till 2000.
Man gillade den genren. Och Beyoncé, man ska inte glömma Beyoncé.
Nej. Men jag är också 13 år äldre än du. Men då var det, när jag började lyssna på Erykah Badu, var det jag ensam. Alltså, det fanns ingen annan som lyssnade på henne av mina kompisar.
Hon är ju bäst.
Alltså, hon är otrolig.
Jag kan inte låta så cool.
Nej, men du kan låta cool på ett annat sätt. Men
det vet man inte då. Nej. Där och då. Det får man komma på.
Men vadå? Vill alla typ vita tjejer på Södra Latin låta som Erykah Badu?
Eller Beyoncé. Under huden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Vad hände efter gymnasiet när du tyckte att det var toppen och var fri?
Det var ju inte toppen först.
Nej.
Det blev ganska bottenlöst. Man tappade ju också kontexten. Det är ju ett större ansvar att vara fri.
Mm.
Men till slut så hittar man ju... Jag kände mig väldigt ensam.
Mm. Var bodde du då?
Jag flyttade inte stan till slut. När jag var... Jag skulle precis fylla 19. Så jag var ändå väldigt ung. Och det var ju stort. Och då kände jag ju att jag behövde komma bort dels från Ösmo, som kändes som en spökstad. Liksom som hemsökte en. Och jag ville också hitta ett nytt sammanhang. Och det gjorde jag ju enklast inne i stan, tänkte jag.
Men hur fan gör man när man är liksom... Man är så här, musikintresserad musiker, men man har liksom inget sånt sammanhang och man vill sjunga. Hur gör man? Man bara, ska vi starta ett band? Eller vad gör man?
Det gör man ju.
Ja.
Man startar ett band. Jag hade ju ändå också många bra kompisar från Södra, liksom, som har hängt kvar.
Det ska vi inte glömma.
Absolut inte. Och som är fantastiska musiker och fantastiska människor. Och som jag kanske inte heller... märkte på det sättet när jag gick där, för man var så inne i sin bubbla.
Mm.
Men åh, vad jag är tacksam för dem.
Mm. Jobbar du med dem nu?
En del av dem, ja. Och man spelar tillsammans och de känner, jag tänker ändå att bra människor känner bra människor.
Och bra människor känner också helt sjuka huvudet människor ibland.
Vilket också kan vara kanon. Ibland.
Ja.
Liksom. Och jag vet inte, jag var nog väldigt öppen när jag slutade, bara på att någonting behövde hända, någonting nytt. Jag hade redan kontakt via en sångpedagog med Peter Klint, som jag skrev första albumet med och skriver fortfarande jättemycket med. Så att det var ju också så här, jag gled in. Det var så smärtfritt, för också, och som en fantastisk ingång bara till musikbranschen i det stora. Det var... Jag kom till hans studio och sjöng och fick skriva. Och det var så otroligt fritt, kreativt, högt i tak.
Hade ni en session?
Man hade en session.
För det, alltså när alla musiker som är här och när de berättar hur de gör, de bara, sen hade vi en session. Jag bara, och jag kan inte tänka mig något värre. Att man, det är som att bara man sitter naken och typ fläcker upp hela sin kropp och bara, nu ska vi bara improvisera lite.
Exakt, nej men det är ju hemskt. Jag tar typ inga sessions. Så, alltså jag lärde ju känna Peter.
Ja.
Och man började, och han var ju också, han är lite äldre än mig och har gjort det här ett tag. Har liksom ingen prestige.
Nej.
I att liksom, jag fick ta den platsen jag behövde för att utvecklas.
Mm.
Liksom, och han fanns alltid där för att fånga upp en. Och liksom, så här, det var ju så otroligt tacksamt och väldigt ovanligt, inser jag.
Det låter... utopiskt.
Ja, men extremt. Och sen så via honom så liksom lär man känna lite människor och så här, hittar sin väg in i branschen, för man vill börja släppa musik. Och den är, jag känner mig fortfarande inte riktigt hemma i den på det viset. Men jag har också haft mycket tur att en människa har lett till en annan som har liksom varit rätt på ett eller annat sätt. Och sen har ju saker tagit tid. För att det är också så att jag kastar mig inte in i saker handlöst så, utan jag måste alltid känna efter väldigt länge.
Ja, du känns ju väldigt så eftertänksam och lugn på något sätt.
Jag vill gärna lära känna människor när jag ska jobba med, för man inser ändå att det är ju, man kommer ha en personlig kontakt och det är inte så mycket vad de säger att de kan göra, utan vad de faktiskt gör, och så att de också kommer behöva förmodligen vara ett stort stöd under en stor tid av ens karriär, för att man släpper inte musik hela tiden.
Nej.
Och däremellan kommer man ha kriser och man kommer gå igenom olika stilar och såna grejer, och då måste man ha människor som tror på en även genom det.
Ja, och som kan zooma ut liksom.
Som fan, verkligen.
Men vad Alltså, och sen så när man är en musikgörare, musiker, kan man, ja, är det då liksom, var ditt högsta, din högsta dröm ett kontrakt, ett skivkontrakt, eller hur är den nu för tiden?
Jag ville släppa dagar? En skiva. Det var min stora dröm. Och känna att jag fick göra det där på riktigt. Och börja med, jag ville ju liksom inte, jag kände mig inte som den bästa sångerskan eller den bästa låtskrivaren eller den bästa artisten på något vis. Och det är också frustrerande i början. Liksom. Det är sånt som sitter kvar. Den skoltiden har liksom gått igenom ett filter på Södra och så vidare. Man har en uppfattning om hur man borde vara och hur man borde låta. Och så. Och sen bara bryta ner det, vilket jag fick göra hos Peter. Och sen så komma fram till att säga, men det jag gör, det får jag göra på mitt sätt. Och det är berättigat bara därigenom. Liksom. Att har man någonting att säga så har jag rätt att säga det. Typ om jag gör det på...
Ja, jag menar, det kan ta år att lära sig bara i sitt personliga liv att vara, att ha en egen röst, men också sen ska man sjunga så ska folk liksom lyssna på det.
Det är det som är det stora och det nervkittlande, och därför, det är därför man saknar att stå på scen och varför jag absolut inte tycker om att sitta i en livestream.
Nej.
Med kille och håller i telefon och man vill bara...
Nej.
Det är så, det är inte därför, det ger mig ingenting. Det är ingen sensation, ingen fjärilar i magen. Det står ingenting på spel.
Nej, och man får inte möta någon liksom.
Nej, det är liksom så här, i slutändan kommer jag fram till att musiken måste vara typ en konversation med en publik. Mm. Att så här, jag tänker inte, det finns så fantastiskt duktiga sångerskor och jag vill inte ens behöva mäta mig med dem.
Nej.
Liksom, utan jag vill...
Men det behöver du inte, va?
Nej, det behöver jag inte.
Nej, men alltså, när blev du Grant?
Kanske runt 22.
Och hur hittade du Grant då?
Grant i sig är ju bara namnet på den musiken som man redan hade börjat göra. Att man hade någon tanke om att säga, men jag vill ha ett namn för den musikaliska upplevelsen. Som också är... Det är svårt att säga att det är en sannare version av en, men det är åtminstone en upphöjd version av en. Och ju mer jag försökte liksom så här leta efter passande namn med smart koppling och liksom, det blev bara mer och mer pretentiöst i långa led. Som det kändes mindre och mindre som jag. Och då kändes det rimligare att bara ta någonting. Ur intet liksom.
Alltså Grant är så bra.
Och liksom göra det till en själv istället. Som att man väljer sitt eget namn. Så.
Men det är så bra namn. Det är så coolt.
Nej, det blev bra. Det är verkligen... Alltså,
hold on, det kommer ju finnas där med i hela livet. Vad lyssnar du på för musik?
Allt möjligt. Väldigt mycket 90-tal fortfarande. Jag kommer inte riktigt ur.
Vad då för genre typ?
Det är mycket trip-hop. Det är mycket Björk och... Tricky och sånt. Det är Massive Attack och Portishead. Det lyssnar jag fortfarande jättemycket på.
Gud, det lyssnade jag på när jag var ung. Så måste sluta prata om när jag var ung. När jag var yngre.
Exakt. Du är fortfarande ung.
Jag är sådär ung faktiskt.
Yngre än mina syrror, så jag tycker du är...
Jag är 39.
Ja.
Men gud, är du sån sladdis?
Jag är en supersladdis. Så att du är väldigt ung i mina ögon.
Väldigt ung i dina ögon, det tror jag inte att jag är Grant. Men jag förstår vad du menar. Vad hände med dina syrror? Vad blev det av dem?
De lever helt andra liv än vad jag gör.
Blev de bönder?
Nej, det blev de inte. Okay. Till pappa är fortfarande going strong bonde och mamma hänger med. De har precis flyttat till Frankrike för att ha en sån här permaculturing gård som är sånt... omloppsodlande. Vilket är skithäftigt. Pappa gick i pension i år då.
Fan,
och bara fick jättebrådis ner att liksom äntligen få realisera den drömmen. Att vi alltid bott lantligt liksom, och så. Men att få göra det hela vägen ut. Och mamma hängde med och bara, jag kan sälja blommor på en marknad.
Ja, klart hon ska följa med. Men alltså, men vadå? Men hon är inte pensionär?
Nej, hon är inte pensionär.
Men hon fick hänga med ändå?
Ja, gud ja. Hon,
men vadå, så att de sålde gården?
De hade liksom försökt planera det här i några år nu. Att de liksom, vi flyttade från gård och hus och så flyttade de till lägenhet. Vilket jag trodde var det var vansinne. Min pappa får inte plats i en lägenhet.
Nej.
Finns inte.
Nej, när man har hållit på att jobba så.
Ja, men nu... Det blir ju värt det när de vet vart de ska.
Vadå, så nu bor de i Frankrike?
Nu bor de i Frankrike. Och mina syror, de, liksom, de har vanliga jobb och familjer. Och ja, det är en annan värld, men de är ju fantastiska. Det är ju ganska stor, eller det är en stor åldersskillnad liksom, så att jag har inte vuxit upp med dem på det sättet, men de är fortfarande mina systrar och min familj.
Men vad, alltså vadå, dina föräldrar bor i Frankrike. Har du hunnit vara där och hälsa på?
Inte än, nej. Det är den stora sorgen.
Verkligen.
Men de är, det kanske inte är så farligt. De har precis blivit klara med duschen. Så de kan äntligen duscha inomhus igen.
Var i Frankrike är det?
Utanför Bordeaux.
Wow. Jag tycker att det där är så coolt att så här, folk verkligen vågar följa sina drömmar.
Ja. De är duktiga på det, eller de har alltid gått... Jag har ju bara hängt med. Det har varit mycket så när man var liten, att man följer med på deras upptåg. Ja,
kanske är lite så att de har blivit inspirerade av dig också.
Jag vet inte fan. Kanske. Jag tror, det är återigen min fantastiska farmor, tror jag. För de farmor och farfar, de emigrerade till Kanada. Och sen flyttade de till Texas.
Va?
Så att de väldigt så... äventyrslyssna.
Men vänta, när gjorde de det?
De flyttade till Kanada när min pappa var 4 och bodde där några år fram tills min farfars far blev sjuk. Och sen så flyttade de hem till Sverige igen, och sen när pappa var kanske 18-19, de bestämde sig att de skulle flytta till Texas i alla fall.
Men fick de följa med då?
Ja, min faster följde med. Ja. Min farbror och pappa blev hemma och fick liksom ta över det som de använde. Så här konsekvenslöst tänkande bara. Det fick pappa och min farbror ta hand om lite grann. Så de åkte dit och levde loppan i 17 år.
Vad fan gjorde de i Texas?
Festade mest och spelade golf.
Men vad tänker du om USA liksom, och karriär och sådär?
Barndomsdrömmen har ju alltid varit att få... spela överallt. Mm. Och känna att man är... Alltså, att man bröt sig in på något vis. För det är ju erkänt svåra marknader. Det är klart att jag vill dit och spela.
Mm.
Och så. Och det känns ju väldigt mycket hemma på ett sätt. Jag har varit där mycket.
Mm.
Det hade varit roligt. Sen inser jag ju också hur svårt det är. Och att jag kanske inte gör helt rätt musik för att... Jag vet inte.
Tror du inte det?
Jag vet inte.
Jag tror att du gör rätt musik för det.
Jag tänker att man får se. Jag får försöka med det man har.
Ja,
funkar
jag menar,
så funkar det.
Nu känns det som att det är mer... Alltså, om vi tänker post-corona. Att det är så sjukt att vi lever i en pandemi.
Det är jättekonstigt. Det är helt vansinnigt faktiskt. Det sätter ju ett otroligt perspektiv på hur bra man har haft det.
Nej, men jag menar post-corona, vad... Alltså det känns ju verkligen som att det är någonting helt annat nu. Att liksom saker och ting inte är så genrestyrda. Och det kan, man kan bli så här stor på Instagram och så blir man... Alltså en sak leder till en annan.
Ja, det är ju det. Det är väldigt speciellt. Jag känner på många sätt att jag kanske inte är helt anpassad efter, eller jag känner inte att jag vet hur man gör. Men samtidigt är jag också väldigt spänd inför de här möjligheterna. För det är ju sjukt kreativt och jättehäftigt vad man kan göra.
Mm.
Till exempel, livestream-formatet som jag har haft så himla svårt för. Men jag har fortfarande en väldigt tro på det. Jag tror att det kommer också att finnas kvar.
Mm.
Jag tror bara inte att vi har hittat rätt sätt att göra det.
Mm.
För att det ska bli intressant för den som sitter och tittar. Och för en själv när man uppträder. Det finns jättemycket att göra där. Och man får bara inte... Jag saknar att stå på scen. Man får inte heller begränsa sig till att, det är det enda, att tro att det är det enda man kan göra. På det sättet, typ.
Nej. Men hann du liksom granta loss dig innan pandemin kom?
Nej. Jag var ju mitt inne och skriva och sådär.
När kom din platta?
2 år sedan. Så att, men det var ändå...
Men du har ändå hunnit med turné och så?
Ja, jag har ju absolut fått spela massor. Och det blir, men det är ju en stor identitet, en del av min identitet liksom, att att göra det där. När det försvinner så känner man sig ju ganska platt.
Mm.
Ganska tvådimensionell på många sätt. Men samtidigt så finns... Får vi ju ändå erkänna att allt det trots och hur hemskt det här har varit och hur det har påverkat så många människors liv, så har jag i mitt lilla liv haft det ganska bra.
Same.
För att jag har haft tid att bli uttråkad och reflektera över saker som man väldigt lätt skjuter framför sig eller bara skuffar undan.
Vad har du tänkt på då?
Delvis mitt artistskap och vad jag skriver om och för. Och jag tror att jag börjar bli... Jag tror att jag har blivit ganska mycket säkrare i mig själv. Liksom vågar stå upp för mig själv på ett annat sätt.
Mm. Vad gör du nu om dagarna då?
Dels är jag i studio. Dels har jag börjat plugga. Jag börjar plugga.
Vad då?
Konstvetenskap. Jag har min första tenta idag.
Har du haft den?
Jag har den idag. Jag ska börja skriva efter det här.
Men vadå, vadå? Alltså, är det som en salstenta fast hemma?
En hemtenta.
Du har liksom ändå tid för det.
Ja, typ. Eller jag hade någon vecka när jag behövde kolla igen 6-7 föreläsningar. Det var lite tufft. Men
jag menar, vad har du liksom för studio? Alltså sådana där logistiska saker undrar jag alltid.
Ja, visst. Jag har en egen studio där jag sitter ibland.
Som du betalar för själv och sådär.
Ja, precis. Som jag delar med en fantastisk person som heter Klara Keller.
Klara Keller?
Hon är också artist.
Ja, det här känner jag igen.
Hon släppte precis en skiva. Hon är fenomenal. Jätteduktig.
Jag läste henne typ igår. Eller?
Ja. Hon är så jävla grym. Och är väldigt fint att få... Ja, men... Var nära henne på det sättet. Och sen är jag ju i de studier såna som de producenterna jag jobbar med sitter i ofta. Typ Peter har en fantastisk studio vid Slussen som jag då har varit jättemycket i de senaste åren. Liksom. Den är ovan jord, bara en sån sak. Wow. Av fönster, jättemycket gitarrer och syntar och det är så otroligt. Jag är inte så teknisk, känner mig lite tekniskt hämmad. Eller ointresserad är väl det som är i slutändan.
Men det behöver inte du hålla på med.
Nej, men jag gillar knappar och rattar. Det är sånt är roligt. Och det finns det mycket av där.
Fan vad coolt. Men när du är i din egna studio, vad gör du då?
Då skriver jag mycket texter. Det gör jag ju också hemma, såklart. Man får ju hitta sin plats där man har ro. På något vis. Men
spelar du typ synt då eller?
Jag försöker att spela någonting. För jag är inte så duktig instrumentalist. Liksom, bara för att hålla igång. Och så gör man sina... Man övar och skriver melodier. Och kanske om det är någon så här, körgrej jag ska spela in. Eller sådär, så kan jag göra det själv där. Och så.
Vad är din dröm? Alltså, eller liksom, har du några så här olika delmål?
Just nu vill jag bara bli klar med det jag håller på med.
För att vad är det då?
Det är en ny skiva. Och jag känner att jag jobbar efter ett... Den har blivit liksom mer konceptuell än vad jag kanske har gjort tidigare. Och det är sjukt intressant. Och samtidigt så vill jag inte... Jag vill inte skriva mig trött på det heller. Utan plocka ut det som känns mest... akut på något vis, eller smärtsamt eller vackert, och försöka sammanfatta det på ett så bra sätt som jag kan och hoppas att det blir ungefär som jag tänkt mig. Och man har ju redan börjat tänka lite på vad nästa skiva eller nästa kapitel ska handla om, liksom vad man vill grotta in sig eller fördjupa sig.
Kan man se det på din första platta? Att den har liksom en röd tråd?
Jag tror på sätt och vis har den ju det. För mig har den det.
Vad betyder den för dig då?
Den handlar väldigt mycket om min uppväxt liksom, eller de åren som föranledde skivan. Det är som att de första stegen till försoning med sig själv och att kunna uppskatta en ny kärlek och sin sexualitet och liksom ja, en låt på skivan som handlar om pappa och lite sånt där, så att det finns, det är lite blandat. Men tillsammans så skapar ju de upplevelserna ändå så här, det är ändå ett, det är ändå en del av mitt liv sammanfattat liksom. Och det är där jag har utgått och det är det jag utgår ifrån. Det är ändå grunden jag står på. Och så ja, liksom det som blir nästa skiva då är det så här, jag har tagit det från en låt som handlade om när jag träffade min kille och liksom sånt. Cheesy material, men det är viktigt.
Men är det så fel? Nej.
Nej, jag tycker att det är, eller för mig är det spännande för att jag upplever det för första gången. Mm. Och då tycker jag att jag har rätt att skriva om det. Liksom.
Är det din första stora kärlek?
Ja, mitt första långa förhållande. Som också, det är... är ju så spännande. Jag förstår inte riktigt hur... eller jag kan absolut förstå hur folk tycker att det är, kan vara tråkigt eller så vidare, men det händer ju hela, det händer ju så, det är aldrig, jag är aldrig statiskt, det förstår jag inte.
Nej.
Förhållandet är ju så otroligt mycket mer dynamiskt än vad jag föreställde mig.
Ja, nej, men jag tror jättemånga har statiska förhållanden.
Det har de nog. Jag kanske bara är lyckligt lottad som är så upp och ner.
Ja, men tänk också att du har jobbat så mycket med dig själv.
Ja. Yeah.
Det gör ju inte alla. Då kanske man får...
undrar om jag också skapar scenarierna utifrån det jag skriver.
Jo, tack.
Liksom.
Alltså, jo, men så kan det ju absolut vara. Är din snubbe musiker?
Nej.
Vad skönt.
Jätteskönt.
Om du skulle få välja några svenska artister som du skulle göra en collabo med, vem hade du då valt?
Oj. Det var svårt. Det finns så jävla många.
Ja, det finns otroliga musiker här alltså.
Duktiga. Det är ju faktiskt en helt... ja, det är en fantastisk scen att få vara en del av. Det känns som det har hänt jättemycket de senaste åren.
Eller hur?
Jättemånga, jätteduktiga. Jag tänker, ska man vara genrebunden?
Nej, alltså tänk bara typ röst.
Röster.
Eller personer. Mm. Här skulle vara sjukt om jag bara, jag var gärna genrebunden.
Det här är ju värsta...
jag vet, vidrig fråga.
Man kommer aldrig på... alla namn försvinner för en.
Mm.
Det är kanske... alltså, man har ju sina så här, stora idoler som man hade när man var lite typ så här, med Robin och Lycke och sånt som man tycker är... bananas bra.
Lycke. Du var någon som smällde till mig i röven hamnade på gymmet. Vände jag med mig. Jag bara, vem fan är det? Stod hon där. Jag bara, va? Ja.
Fantastiskt.
Ja.
Och så är det ju de här sjuka sångerskorna och artisterna. Och då skriver man det här Janis och de här, de sjunger ju.
Ja.
Man dör. Och det hade varit jättekul. Och så bara så här... jag har körat en del på Per Nordmarks album som ska komma.
Han är inte en tråkig person heller.
Han är den finaste.
Alltså han är en underbar människa.
Helt otrolig. Och det är sån ära att få dyka in där i hans värld. Och bara våra röster gifter sig väldigt bra ihop. Och det tycker jag är jättekul.
Ja, jag har bara fått dyka in i hans värld för att när jag var i hans podd.
Ja.
Men han är ju liksom verkligen positiv och varm och sån superenergi.
Verkligen. Och supermusikalisk och bara...
kan typ allt.
Ja, så jävla rolig. Man mår bra i sig själv när man är där. Ja. Det är inte alla människor som får en att känna så.
Han har en riktig källarstudio.
Ja, det har han.
Det får man ge honom. En riktig källarstudio. Men det är mysigt.
Jättemysigt.
Ja, men okej, men vi väljer Robin.
Okej.
Det är fan, tänker jag. Alltså,
jag men, vansinne.
Jag skulle inte ens våga fråga henne om hon vill komma till min podd.
Jag hade inte... jag tror jag sett henne några gånger. Jag blir sånt förstenat litet barn.
Nej, men hon är en underbar människa. Jag skulle inte bara våga. Jag skulle inte våga bara...
hon är för,
kan jag få ta din tid?
Hon är en annan värld.
Jag vet, för hon mig. Är det.
Mycket, hon är en annan... nivå.
Hon är alltid steget före också när det kommer till looks och typ style och allting.
Otrolig.
allt. Och jag gillade liksom henne. Alltså jag älskade hennes första platta när jag gick på högstadiet. Och då tyckte liksom folk att hon var en tönt.
Va?
Det var ingen som, alltså i min, där jag växte upp, så de inte fattade. De tyckte liksom att det var kanske lite för, du vet, typ så tjejigt eller smörigt. Och jag tyckte att det var det coolaste som hade hänt.
Soulful.
Och hon blev bara coolare och coolare.
Gud ja.
Nu är det dags för oss att tacka för den här otroliga timmen. Fan, du är så cool alltså.
Detsamma.
Fan, det ska bli så roligt att följa din karriär. Det här kommer gå så bra, tror jag. Du har lyssnat på Under huden med mig, Kakan Hermansson, och
Carrie Grant.
Du har lyssnat på Under huden med Kakan Hermansson. En podd från L.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.